Vad gott att se er alla. Ser du vilken fin blombukett det står där framme? Det hade inte jag kommit på att göra en sån. Vem har gjort den fina buketten? Kan gissa det, Johanna? Ja, vi är olika. Det är därför jag behöver dig. Och du behöver mig. Så är det. Det är därför vi finns i en församling. Att vi har olika delar att ge. Och idag så, den här predikan har jag faktiskt gått och burit på ganska länge. Den utgår ifrån, du vet, när Jesus möter lärjungarna och de har fiskat på natten, inte fått någon fisk och känner sig säkert ganska låga. Så säger han till oss här: kasta ut näten på höger sida av båten. Och så vet du vad som händer. Men innan vi läser det ifrån Johannes, så skulle jag vilja berätta faktiskt, varför är jag den jag är? Jag ska börja med det, för det hänger ihop lite grann. Det är ju så här att livet, jag har fått leva ett långt liv och hoppas få leva lite till, men och det är vissa punkter i livet som har varit extra viktiga. Det finns punkter i livet som, jag menar, när jag träffade Karin, vi fick gifta oss, vi har fått våra barn, sådana delar i livet. Men det finns också punkter i livet i min personliga relation till Gud som har varit väldigt, väldigt avgörande för att jag är den jag är. Och den första punkten, det var ju naturligtvis när jag fick möta Jesus. Och då fick jag erfara att jag var en ny skapelse. Det gamla, det var borta. Gud hade skapat något nytt. Det var det första. Och det andra som jag fick, och det var ett sånt här tillfälle, vet du, där man fick dö. Har du dött någon gång? Jag brukar säga att jag har dött 3 gånger. Och sen får jag alla flytta hem till Herren en gång. Då dör jag på den här jorden en fjärde gång. Då, om inte det händer något in på den resan. Men det var ett tillfälle. Och det var när det här bibelordet bara slog ner i mitt hjärta. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Där förändrades min identitet. Min identitet blev Kristus. Jag heter Anders Henriksson. Och men min identitet blev Kristus. Och sen precis efter det här, när vi läser om när man kastar ut näten på höger sida, så kom ju det tillfället där Jesus frågar Petrus: älskar du mig? Det vet du. Och det där hände för mig vid ett tillfälle när jag var sjuk. Då bara jag fick dö en gång till. Och det var nog kanske en av de kraftigaste dödarna. Eller de som lämnade kanske på ett vis störst avtryck i mig. Eller som på något vis också har varit en sån här, ett avstamp för att jag är den jag är idag. Och vi läser sakta här, och så ska du få följa med. Och precis, alltså, nu jämför jag inte mig med Petrus på något sätt, men situationen var lite grann densamma. Jag låg i sängen och var ganska klen till min fysiska kropp. Och så upplever jag så här, att vi läser från Johannes 21, vers 15. Och där står det så här: när de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Och han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lamm på bet. För mig var första frågan när jag låg i sängen, då sa att Jesus, han frågade inte vad jag hade gjort. Han frågade inte om jag hade gjort rätt saker. Han frågade inte om jag hade levt på rätt sätt. Han frågade inte hur stor och vacker och bäst jag var, utan han frågade bara så här: Anders, älskar du mig? Och då jag låg inte och pratade för mig själv i sängen, utan då bara jag. Ja, svarade jag. Jag älskar dig, Jesus. Och sen fortsätter vi och läser. För andra gången frågade Jesus: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa då till honom: var en herde för mina får. För mig var det så, när jag låg i sängen där, då upplevde jag bara Herren sa precis samma fråga en gång till: älskar du mig, Anders? Och då svarade jag ganska, började början till ganska förkrossat: ja, jag älskar dig, Jesus. Och sen läser vi vidare. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Har du inte hört vad jag sagt eller någonting, kanske han tänkte. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och då svarade Jesus: för mina får på bete. Och jag låg där i sängen. Och jag upplevde igen att bara Jesus frågade: Anders, älskar du mig? Och du vet ju hur jag, lite en del av vetet, jag menar, jag har lätt att gråta. Men då brast det för mig. Då brast det för mig. Då dog jag. Ja, svarade jag igen. Och de här tre jana för mig, för min del, i min personliga relation till honom, till Jesus, till församlingen, till Guds rike. De tre jana, det blev ett avstamp. Det är ganska länge sedan nu, det är nog, jag kan inte exakt vilket år det var, men de tre jana har på något vis hela tiden varit det som motiverar mig att vara den jag är. Och det finns säkert flera av oss här inne som skulle kunna berätta liknande saker. Men för mig har detta varit jättecentralt för att definiera: vem är jag? Utifrån detta här så har det varit självklart att jag är den jag är i församlingen Fristaden. Jag behöver aldrig hävda mig. Jag behöver aldrig tala om att det är jag som är jag. För jag är den jag är i Jesus, i Herren. Och det räcker. För jag har sagt mitt ja till honom. Han har gett mig sina ord. Och det räcker för mig. Och om man då ser lite grann vem jag är personligt, så ska man veta att jag är egentligen i min person en väldigt ganska blyg person. Som absolut inte, i skolan, då satt jag längst ner i högra hörnet och önskade att inte få en fråga. Jag sa aldrig ett ord i klassrummet. Det var Anders. Det är egentligen min person som jag var. Men Gud gjorde någonting i mitt liv som gjorde att jag är den jag är idag. Inte för att jag har gjort rätt saker. Inte för att jag är så duktig. Ibland tror jag ju det. Men det är inte det som, det kan jag tro ibland. Men utanför att han har älskat mig, det är grunden. Men jag har också sagt ett ja när han ställde den personliga frågan till mig. Då har sagt mitt ja att för mina lamm på bet. Då har jag sagt mitt ja var en herde för mina får. Då har jag sagt mitt ja för mina får på bet. Det är motivet. Det är motivationen. Och jag önskar att den här gudstjänsten får bli en gudstjänst där också dels att du kanske blir påmind om vad Gud har sagt. Men också ett tillfälle för Gud att tala till dig personligt. Tala på ett sätt som blir ett avstamp för resten av den här jordevandringen. För Gud har en tanke med dig. Gud har en tanke med mig. Gud har ett uppdrag för dig och mig. Utifrån den han har skapat oss till. Utifrån den som vi är i honom. Då behöver jag aldrig tala om vad duktig jag är. Det är därför jag brukar ofta säga så här att tala inte om själv vad bra saker du gör, utan låt andra säga det. Då är det på riktigt. Ibland så är vi så bra på att tala om allt jag har gjort. Det blir väldigt mycket jag och lite Gud. Så lätt som människa att komma dit. Men det är mycket han, lite jag. Var du än befinner dig i din livsresa så finns det tillfälle att både vända om, men också ta upp det mandat eller det ord som Gud har talat. Inte som hur det har varit, utan hur det ska bli. Och då kommer vi på den här kastanätet. Nu är vi tillbaka där då. Är du med? Vi är vid Genesarets västra strand, vid Tiberias. Och ifrån kapitel 21, vers 1. Nu läser jag. Stannar upp lite grann. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. De var vid Tiberias sjö. Och det gick till så här. Nu berättar Johannes liksom. Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem så här: jag ger mig ut och fiskar. Tänker jag på, vad heter han, Gessle, vi går och fiskar. Det kanske de sjöng, eller vi, ja, men det, de gick ut, vi går ut och fiskar. Jag ger mig ut och fiskar, säger han. De andra sa, vi går också med dig. Och så steg de i båten. Men den natten fick de ingenting. De jobbade alltså, eller hur? De tog sina båtar och skulle ut och fiska. För att få någonting både själva och äta, kanske och sälja. Men de fick ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Ganska typiskt. Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade nej. Då sa han till dem så här, kasta ut näten på högra sida båten, här för dig sitter. Så ska ni få fisk. De kastade ut näten och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisk. Den lärjunge som Jesus älskade, som var också skrivet i evangeliet, sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplaggen, för han var lite för lättklädd, och så hoppade han i sjön. Det är ganska typiskt Petrus. De andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte så långt ifrån land. När de kom i land så fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus hoppade i båten igen och drogs in i näten. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många så gick näten inte sönder. Jesus säger till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. Men de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fiskarna. Och det här var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. Kan du se den här situationen framför dig? Kan du tänka dig själv in i situationen? Nu är det kanske, vi har en fiskare här, en riktig fiskare här i huset. Det är tur att det finns någon som vet hur man gör. Han lägger nätet bakom båten, tror jag. Men okej, de var alltså ute och fiskade och de fick ingen fisk. Har du gjort någonting så här och det blir ingenting utav det? Har du gjort det? Det ingår. Man har både fiskat och blir ingenting. Makrillen går till, nu har jag hört. Ja. Så det är gott. Men det blir inte något. Jag har också ibland, jag kan inte fiska så bra. Och jag har någon gång ställt mig och kastat och det blir bara allt annat än fisk. Men att de här var ju fiskare, de här. De kunde ju sitt jobb, eller hur? De visste ju vad de gjorde. Det var ju inte så att vilka nickar som helst som åkte ut. Utan de höll ju på med det här. Men de fick inte något. Och så möter de den uppståndne Jesus på stranden som de inte känner igen då. Det är kanske inte så konstigt. De har ju ändå i och för sig mött honom två gånger förut. Men det var, ja. Och så säger han till dem, kasta ut nätet på högra sidan. Eller där för er då. Hur hade du reagerat då? Du, delar inte mer fisk på den sidan båten än på den sidan. Men de lydde ändå detta här och gjorde som han sa. Och i den vevan också började de förstå att det var Herren. Men de vågade inte fråga honom vem han var. Och så blev det ju mängder med fisk. Det blev ju mängder med fisk. Och det där ställde ju saker och ting. Då snurrar ju saker och ting till säkert hos lärjungarna. Finns det mer fisk på den sidan båten än på den sidan? Tänker man ju som människa då. Så kan man faktiskt uppleva det om man har varit ute och fiskat någon gång. Det nappar på den sidan, de som har spönat där. Men det nappar inte. Vad det beror på, det vet ju inte jag. Jag vet inte om det är Gud heller. Det kanske är mer tillfälligheter. Men då tänker jag så här, jag ser att det här. Då tänker jag, och det är liksom där någonstans som jag skulle vilja att det landar i ditt och mitt hjärta. Att ibland så kör vi fast i. Och vi gör på samma vis som vi alltid har gjort. För det känns tryggt. Men det ger inte det resultat som vi har tänkt eller planerat. Men vi håller på ändå. Kan du känna igen sidor hos dig själv i det? Alltså, trots att det inte ger det resultat som vi önskar, så håller vi på. Och vi inte ens började ompröva det kanske. Och där tror jag att Gud nu vill komma och möta oss personligt, men också oss som församling. Att kunna komma ur det som man kan kalla det för religiösa mönster. Alltså det som bara har blivit en vana. Jag brukar tänka så här, är det Gud, ja, då bär det frukt. Är det Gud, då blir det någonting gott av det. Och då skulle jag vilja att du får ta med dig efter den här gudstjänsten sen att sommaren är en tid, minst är det så för mig, jag menar, då gör jag lite andra saker. Och men att det får också en tid där du lyssnar vad Herren säger till dig. Och han kanske påminner dig om vad han har sagt till dig. Han kanske säger, sluta och fiska på den sidan båten och börja fiska på den sidan. Och då kan du säga så här, nej, jag vet att det här är rätt. Och så vågar du inte ens prova att fiska på den sidan båten. För jag vet ju bäst. Min erfarenhet säger att. Och då tänker jag så här, är Gud din erfarenhet? Nej, klart Gud ger dig erfarenheter åt mig. Men Gud är inte erfarenhet. Utan Gud är Gud. Och jag tror att han vill. Det finns någonting i oss människor. Jag menar, jag och Janne brukar ofta skoja om det. Janne är väldigt kreativ, kommer på nya idéer. Ska man göra något som är lite roligt, så det är bättre att prata med honom. Eller en snygg affisch. Ska jag göra den, då blir den väldigt fyrkantig. Ganska repetitiv. Alltså likadan som förra gången. Och där är vi olika. Därför behöver jag honom i mitt liv. Bara som ett exempel. Men att Gud är inte så att han bara per automatik repeterar. Utan det finns någonting i Gud utav att skapa nytt. För varje tid. Precis som det är olika tider i ditt liv så att säga. Så är det olika tider i din relation till Gud. Men som människa har minst några Anders då. Får du tala för dig själv. Men jag tror det är ganska generellt. Som människa har vi så lätt att fastna i hur det ska vara. För att det ska vara rätt. Vi är så lätt. Och det kan vara väldigt vackra saker som gör det här. Det kan vara hur vi uttrycker oss i bön. Det kan vara hur vi förhåller oss till ordet. Det kan vara hur vi förhåller oss till varandra. Syskonen i Kristi kropp. I den stora världsvida kyrkan. Det kan vara massor med olika områden. Som vi tror vi har så rätt. Så vi inte är beredda att kasta ut nätet på andra sidan. Och jag brukar tänka så här, för min personliga del brukar tänka, Gud, ge mig mod och nåd att våga. Det krävs mod att lita på Gud, eller förtrösta på Gud, eller tro på Gud, eller hur vi nu uttrycker oss. Men det krävs också en nåd över sitt eget liv, för det kan ju innebära att jag inser att det här som jag har, kanske till och med i värsta fall, byggt mitt liv på, det var inte riktigt hela sanningen. Och då vill Gud måla något nytt. Och jag tror att Jesus och den heliga ande vill måla en ny karta. Han vill måla en ny karta för dig som person. Men han vill också måla en ny karta för oss som församling. Han håller på att måla en ny karta för Kristi kropp. Väldigt tydligt tycker jag mig se det. Och vet du vad den stora utmaningen är? Att inte vara det och kladda själv. Utan låt honom måla kartan. Låt honom måla kartan för ditt liv. Där får du då be Gud om nåd och mod. Att låta din pensel ligga en stund. Och låta honom få måla. Och då tror jag det kan bli något väldigt vackert. Då kan det bli något så här vackert. Som återspeglar Gud. Det här är inte Gud, men det återspeglar Guds storhet. Du vet att när jag ser på er så brukar jag säga att jag ser som en bukett med massa vackra blommor. Det är något vackert att se syskonen. Och det är inte för att ni tycker som mig. Och att ni på något vis är på något speciellt sätt. Utan det är för att ni återspeglar Gud. Om vi är på semester, jag och Karin någonstans. Så jag kan inte sitta still. Det kan ju vara negativt kanske att jag är rastlös. Men jag har svårt att sitta still. Utan då vill jag gå och titta på människor, brukar jag säga. För jag tycker det är vackert. Det är någonstans att skåda Gud. Istället för att se att den näsan var sned och den tycker fel och den har fel kläder på sig och den har för långt hår eller den har för mycket skägg eller den, och så här. Det är vissa som har mycket skägg här. Det är bra. Jag gillar skägg. Men istället se det vackra. Att vi alla får återspegla Gud. Och du vet, då behöver Gud få måla din karta. Så låt den här sommaren få bli en sommar där du ställer upp ditt staffli. Lägger din, vad heter det? Panå heter det så. Där man målar på. Palle, ja. Det är panå eller där man målar på, va? Och så paletten har man färgerna i. Men den lägger vi ner och ger till honom. Och så låter du se hur Gud målar. Då kommer det att växa fram något vackert. Och vissa saker det han målar tror jag är för oss alla. Och vissa saker är för dig personligt. Tror du att Gud kan måla en tavla? Vågar du lita på att det finns fisk där, fast att du har alltid trott att den är där? Den är Petrus då, som var med om den här dödsprocessen. Det var ju sen på honom som Jesus säger att du är Petrus klippan. På denna klippa ska jag bygga min församling. På samma sätt tror jag att du och jag kan få vara med och bygga Guds församling på den här jorden. Guds församling som får återspegla Gud till alla människor. Guds församling som har och makt över dödens portar, kan vi läsa. Så be Gud om nåd att våga släppa det gamla. Det betyder inte att allt gammalt är fel. Men jag tror att Gud vill hela tiden skapa nytt. Be Gud om nåd att våga släppa dina gamla föreställningar och bilder. Våga, ditt blad, här är mitt utkast. Våga vända på det och göra det så det ser ut så. Och så lita på att Gud vill måla något vackert. Jag tror vi ska ta en stund där du får möjlighet och både bekänna om det är saker du känner att jag har hållit fast i saker på ett osunt sätt. På ett sätt som har varit ett hinder för Gud. Så får du lägga det åt sidan. Och då vet du vet ju att den är Petrus då. Han hugger ju av öron och grejer strax innan det här. Så det, han är ju inte perfekt. Så det är inte kört för dig eller mig. Han har ju ställt till på många sätt. Men då är Gud så mycket större. Vet du. Men om du idag får dra ett streck. Idag får vända ett blad. Och idag får ge den här paletten, eller vad det kallas med färgerna på. Att du får lägga bort den. Och så låta den heliga ande börja måla. Något vackert. Då tror jag vi kan få, inte 153 fiskar kanske, men vi kommer att få se många människors liv förvandlade. Precis som vi ser mycket som händer, det är mycket som sker och många människor får möta Gud. Men vi kommer att få se så mycket mer och nätet kommer att hålla. För det är Gud som har gett fisken. Vågar du uttrycka inför Gud att jag längtar efter det nya? Det krävs ganska mycket mod att göra det på riktigt, vet du. Men han säger väl lite slarvigt. Men det krävs ganska mycket mod att våga det, släppa in det i sitt liv. Jag är övertygad om att den helige ande står redo med sin palett och vill börja måla. Så jag tackar dig, Herre. Tackar dig, Herre, för att du har skapat oss till människor. Jag tackar dig för att vi inte är en tillfällighet eller en slump, utan vi är ämnade för att återspegla dig, Herre, på den här jorden. Jag tackar dig för var och en av mina syskon i det här rummet. Tackar dig för att du vill komma och möta var och en. Du ser precis var vi befinner oss. Du ser precis var vi befinner oss. Och vi behöver inte förställa eller på något vis lägga till eller ta bort. Utan vi får komma till dig som vi är just nu. Och jag tackar dig för att du vill bara komma och göra ditt verk. Både i våra personliga liv men också i vårt gemensamma liv i fristaden. Jag tackar dig, Herre, för att du ger mig, du ger oss modet att våga lägga ner. Det som vi kanske har felaktigt sett byggt våra liv på istället för på dig. Att vi gör oss modet och moden att våga lägga ner det. För att se hur du målar tavlan. Jag tackar dig Herre för att det blev så tydligt i mitt liv för ett antal år sedan. Och jag tackar dig för att på samma sätt så vill du möta var och en här inne. Inte på samma sätt som mig, men på just det personliga sättet som vi behöver. Det personliga mötet. Herre, jag ber om nåden och moden att våga säga att jag är inte färdig. Jag vet inte allt. Utan istället komma till dig. Och erkänna vårt fulla beroende av dig. Och vad det innebär, det får du måla. Tackar dig för att du vill bryta allt utav högmod, allt utav självgodhet, allt utav egen tillräcklighet. Och istället får vi erkänna ett beroende av dig. Tackar dig helige ande för att vi får bara ta emot ifrån dig det som du har för oss. Tackar dig helige ande för att du är livgivaren. Du kommer ditt liv in i våra liv. Och jag tackar dig Herre för att vi får med förväntan få se hur din tavla ser ut. Vi är tacksamma för allt som ligger bakom, men vi vill gå din väg. Vi vill att du målar kartan eller ritar kartan.